En podcast från Aftonbladet.
Ja. Nej, men va? Jag känner mig.
Ja, men jag också. Det blir bra.
Hallå, hallå, hallå där ute i stugorna. Välkomna till ännu ett nytt avsnitt av succépodden Skidsnack. Och jag måste få in Skidsnacks lovers. Välkomna. Hur står det till, Stefan Sköld?
Jo, men det står härliga till, tänkte jag säga. Det är väl att ta i kanske. Men det är väl
det brukar klart. Väl vara jämna plågor 2+.
Ja, nej, men det är väl ungefär så. 2+ är väl en ganska bra beskrivning.
Ja, jag kommer ihåg att jag avvikit från 2+ sen Sundsvall brann ungefär. Man vill ha en jämn, man vill inte vara för liksom för på hög eller låg nivå.
Nej, men man, det kommer väl in en liten 3+ dag då och då. Och sen vid extrema tillfällen kanske till och med klättrar upp på 4.
Oj. Men när hade du ärligt talat en 3+ dag sist, Stefan?
Ja, jag för ju ingen logg riktigt.
Nej.
Men det skulle jag väl ändå vilja säga ha inträffat under den senaste månaden.
Ja, skalan är ju då 2 är godkänd.
Ja.
Och 3 är bra. Och jag menar godkänd, de flesta dagar är väl ändå godkända. Det är klart att för att de ska rycka ner på 1+, alltså underkänd, då krävs det ju en del.
Ja, underkänd var den här dagen med både återkallad bil och lungmask. Det, då är det svårt att komma upp i godkänd.
Ja. Var det lungmast? Du pratar om din katt nu.
Nej, det vet vi inte riktigt än. Det återstår lite veterinärbesök och sånt kanske.
Jaså, det är inte klart än.
Nej, inte riktigt utrett, men ja. Hon mår ju bra i alla fall. Så ja. Det ska nog lösa sig.
Veterinärbesök, 4000 kronor.
Ja, det blir väl något sånt. Brukar sällan gå på mindre.
Nej, standard. Måste de liksom plocka upp varenda mask ur lungan för sig då, tror du?
Förhoppningsvis är det ju inte några maskar i lungorna.
Nej.
Det är kanske bara är något helt annat chauffräs. Men jag hoppas att jag slipper vara i lokalen när det sker i sådana fall.
Ja, nej, det låter ju fruktansvärt. Jag såg någon hemsk bild, någon sån här röntgenbild på någon som hade någon form av maskar i hela kroppen. Han hade ätit råfläsk. Såg du det här?
Ja, det såg jag. Det var fruktansvärt vidrigt.
Ja, det var en röntgenbild på en man som hade ätit råfläsk. Det var inte i Sverige, det var väl i något så här hittepåland någonstans, så här Sydostasien eller något sånt.
Akta dina ord nu, Viktor.
Vadå? Ja, men det var ju en sån där ding-ding-värdnyhet från en sån där land som man knappt har hört talas om.
Mm.
Och så bara, det här är världens... Ja, men du kommer ihåg ding-ding-värd?
Om jag gör.
Han har ätit ett helt flygplan. Han åt en jumbojet. Det tog 7 år.
Det var väldigt ofta han åt en hel jumbojet.
Ja.
Det känns som att det måste ha varit varannat nummer åtminstone.
Och så står en man och tuggar på någon bult.
Ja.
Framför ett halvt jumbojet. Ja, eller det var... Tror att det här... Nu låter jag kanske lite naiv. Men tror att det där var sant? Tror att det var någon som åt en jumbojet?
Jag har mina tvivel. Däremot kan man ju sakna en ding-ding-värld. Jag har lite svårt att se att den skulle gå hem i det moderna samhället.
Men sådana här, och det var jag ofta sådana här apbarn, alltså barn som var håriga i hela kroppen. Och det måste ju ha varit på riktigt ändå.
I vissa fall kanske.
Ja, men det är väl bara någon form av vanlig sån här liksom genetiska fel.
Ja.
Förut, man var ju mycket bättre förr i tiden att liksom suga upp folk med bara liksom kromosomavvikelser eller liksom genetiska defekter.
Ja, men sätta
dem i en cirkus. Och, ja. Och när det var slut på cirkus, då började man med en ding-ding-värld istället. Mm. Och sånt. Bättre kanske inte var rätt ord, men de var mer hänsynslösa. Det gjordes oftare i alla fall. Men det piggade ändå upp med någon som åt en hel jumbojet, även om jag inte riktigt... Nej, men nu när du säger det så kanske det kanske inte var sant.
Vi får googla på det här efteråt och se om det går att rota fram något gammalt bevis på det här.
Men sådana här som äter glas, är inte det heller sant?
Alltså, Det kan man väl säkert göra.
Det blir liksom, jag, nu måste jag tvivla på hela min barndom.
Ja, det beror väl på i vilken, till vilken utsträckning. Men ja.
Nej, jag måste hem och rota.
Jumbo Jet ställer jag mig ändå väldigt tveksam till.
Ja, men det var fan, i varje nummer var det en Jumbo Jet, alltså, eller någon liknande, en hel bil eller liksom en husvagn eller ja, någonting sånt i den stil. Ja, man skulle vilja leta upp de gamla numren. Mm. Men det är inte därför vi är här.
Nej, det är det ju inte. Vi är här för lite längdskidor och skidskytte som vanligt. Mm. Och kanske lite annat smått och gott. Ja. Vad vet man? Men vi kanske ska börja...
Vi kan ju liksom tisa med att vi ska utnämna den största russofoben.
Ja, eller kanske det är väl kanske det vi som ska utnämna den. Men...
Den har utsetts. Och det är en i svenska skidlandslaget.
Ja, det kan ni tänka på ett tag. Det är inte så svårt i och för sig. Jag tror de flesta vet.
Jaså.
Ja. Ah, ja. Mm. Men vi kanske ska börja i vackra, härliga Engadin. Mm. Och vad som försiggicks där.
Engadin, stället som är mest känt för att det var där som... Edvin, eller Alvar Myhlback, åkte långlopp istället för att åka den mycket viktiga kvaltävlingen till junior-VM.
Mm. Även känt för sina förfrusna lemmar.
Just det. Penischocken.
Penisar, fingrar, allt möjligt.
Ja, mm. Allt har förfrus. Allt som sticker ut har förfrusits.
Så är det. Det vi säljer inte in Engadin så bra här.
Nej.
Men det är ganska fint där i alla fall. Det, jag gillar hur de åker bland så här höghus där. Ja. När de kommer ner genom den där byn, eller vad man ska kalla det. Mm. Men nu är det liksom... det är så länge sedan det här hände nu, känns det som. Men vi... hade ju en sprint,
ja.
Som där vi ändå fick se de rätta takterna av Jonna Sundling igen.
Mm.
Hon vann prologen, vann kvarten, vann semin, vann finalen. Det kändes ju stabilt. Hon och Skista var ju med, Skista. Mm. Men hon hade inget att sätta emot där riktigt. Hon blev ju tvåa, men det var ändå, det känd, man var aldrig riktigt orolig den här gången, tycker jag.
Nej, men frågan är liksom pendeln återvänt över till fördel Sundling eller inför VM? Jag har lite svårt att avgöra det här.
Ja, det är svårt med Sundling nu, för hon jobbar ju i någon form av uppladdning här inför VM, för hon åker varannan världscuphelg ungefär. Nu ska hon ju stå över igen.
Nu ska hon stå över, och sen såg inte jag beskedet var att hon skulle köra SM eller om hon skulle köra Falun eller inget av det. Något misstänker jag att hon vill köra Falun åtminstone, men, och då kanske man kör SM också, för de slänger in SM där innan Falun.
Ja.
Falun är sista världscuptävlingen innan VM, och sen är det väl typ en veckas uppehåll innan VM drar igång. Knappt en vecka. Och ja, sen slänger de in SM där. Och alla åkare har ju olika upplägg. Så det är lite svårt att bara så här i huvudet hålla koll på hur fan det var med varenda en. Men det måste ju ändå vara så att Sundling har tänkt åka några av dem där. Hon kan inte liksom inte åka något mer inför VM. Det verkar ju helt insane.
Säg inte det.
Nej, det är sant. Men det är ganska många som står över eller den här helgen, men vi kan ju återkomma till det. Men ja, alltså, nej, jag vågar inte säga att jag skulle säga att hon är favorit inför VM.
Nej, inte jag heller. Det känns som det är ganska beroende av vad det är för typ av bana där. Mm. Hur mycket upplopp och hur många chanser Skista har att åka förbi på sluttampen och spurta ner henne.
Sen var det ju något skumt med Skista. Hon var liksom 10 sekunder efter i kvalet.
Mm.
Nu var ju de flesta långt, långt efter. Att Johansson var närmst Sundling med 4 sekunder efter. Och sen var det ett hopp till Harviken.
Mm.
Som var 7 sekunder efter. Så det var ju liksom enorma avstånd. Men att Skistar var så 19 med nästan 10 sekunder efter. Det är unheard of.
Mm.
Som kanske bara hade en dålig dag. Eller så hade norska landslaget för en gång skulle dåliga skidor. Fast det motsägs ju av att man hade en hyfsat okänd norska på tredje plats.
Ja, de kanske hade råkat ta lite ur svenska fristilsvallaburken just i Skistas skidor.
Ja.
Så,
och den vill man ju inte nalla ur alltså.
Nej, då kommer det inte gå fort med något här i livet.
Nej, nej fy satan. Men det var inte bara Sundling som imponerade på sprinten. Även Edvin Anger.
Ja, han är ju liksom...
Sprinten Edvin Anger eller ja. Multitalangåkaren Edvin Anger, jag vet inte vad vi ska kalla honom.
Ja, han är ju liksom uppe där i alla kupper nu, känns det som. Men ja, han gjorde ju en väldigt god ansats och att utmana Kläbo.
Mm.
Han fick ju se norrmannen... gå om där och förbi och han kunde ju inte riktigt svara, men det var ändå liksom, det var ju ingen snack om saken att han var starkare än alla de andra. Han körde ju verkligen före.
Ja.
Det är som ett helt nytt självförtroende i hans åkning efter de här framgångarna på sistone.
Det var ju ändå en duglig final med Chanava, Grond, Taugböl och Pellegrino, och det är ju inga dussin åkare.
Nej. Så man får väl nu börja ändå peka ut Anger som en väldigt, väldigt stark medaljkandidat på sprinten i VM.
Ja, det börjar ju snart lukta flopp om man inte är på pallen.
Det går snabbt.
han är den enda som har vunnit en sprint i år förutom Kläbo.
Mm.
Fortfarande, vilket ju är insane som han har bara vunnit en.
Mm.
Vilket den som är bra på matte kan räkna ut att Kläbo har vunnit alla andra.
Mm. Så man behöver inte vara jättebra på matte heller.
Man behöver ha en hyfsad slutledningsförmåga.
Ja. man kan till och med vara ganska dålig på matte för att ta hem den.
Ja, så här. Och vi får väl se nu då. Nu är det ju en sprint i helgen där Kläbo inte är med.
Mm.
Tror att vi håller sviten med bara 2 stycken sprintsegrar på här sidan efter den här helgen?
Ja, men jag skulle säga att han är väl ändå skyhög favorit. Nu har man ju inte sett startlistorna där och hur motståndet är, men det är ju det börjar väl ändå bli lite så här hipp som happ vilka som åker. Men det skulle väl kunna bli andra världskuppsegern här. Det är ju inget som... talar emot det egentligen.
Nej. Men om vi håller oss kvar i den gångna världscuphelgen, det var ju det var ju en travesti när det kom till herrarnas 20 km massstart. Nämnde Anger är ju då bäste svensk på 24:e plats.
Mm.
1:33 efter. Och man ser ju att han gör ett bra lopp.
Mm.
Han håller ju sig kvar i den här tätklungan jättelänge. Men i nedförsbackarna kan man liksom från tv-rutan med blotta ögat se att ja, men jing, 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 jing. Han liksom är som en kona som de måste runda.
Mm.
För att inte bara åka rakt in i honom.
Han är en slalomport.
Ja, han är en slalomport för att skidorna går så dåligt.
Mm.
Han tar, det är knappt så att de tar sig fram i nedförsbacken. Alla som åkt längdskidor och kanske åkt något lopp eller åkt mot folk. Den frustrationen i en utförsbacke när folk bara susar förbi en. Det jag hade upplevt det. Och som en sådär en dundermotionär. Alltså dunder som är liksom verkligen, verkligen motionär.
Mm.
Så vet man ju hur in i helvete förbannad man blir på vallateamet, som oftast är jag själv i det fallet.
Ja.
Alltså det usla vallateamet. Avgå alla, tänker man.
Minns du när vi åkte Orsa Ski Marathon?
Ja.
Valla-teamet misslyckades ganska rejält med mina skidor då.
Alltså, ja. Ja, det var, ja, ja. Jag minns Valla-teamet stod och slet rätt hårt där i kvällen innan.
Ja, det var sista gången det Valla-teamet fick förtroende att valla mina skidor för ett lopp.
Ja. Vad konstigt, för jag hade helt okej skidor.
Ja.
Vi hade väl samma Valla-team?
Nej, det hade vi väl inte. Vi kör väl för olika klubbar, eller det är ju liksom de regionala teamen som supportar.
Ja, nej, men han stod ju som en staty där i utförsbackarna, och ändå är han liksom på 25. Alltså det är ju, jag undrar om det är hans bästa lopp för hela säsongen.
Ja, det kanske är bragdguldet som går till Edwin Hanger för den här 24 platsen nästa gång det är dags.
Ja.
Men han var ju han följde inte praxis att vänta till Vallabussen och innan han förklarade hur det låg till i alla fall, för han sa ju då i intervjun efteråt att det här är det sämsta jag haft under mina fötter i hela mitt liv.
Ja.
Och det innefattar allt han har haft under sina fötter nu. Ja. Inte bara skidor.
Nej, någon riktigt så här slitna gamla sneakers.
Ja.
Ja. Sockerplast.
Mm. Sockerplast är väl ändå liksom, det är väl bra oftast,
ja,
eller?
Ja, jo, det
var länge sedan jag hade ett par på mig, men det känns fotriktigt och så här, mysigt.
Ja, det är som de här run free, free runners.
Ja. Mm. Är sockerplast fortfarande en grej bland skolbarn?
Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Hur långt upp i gympan hade man sockerplast? För någon gång fick man väl ändå liksom gympaskor som man hade inomhus. Inomhus gympaskor.
Ja. Jag minns inte det skiftet. Jag minns sockerplasten, och jag minns väl att jag liksom sen hade form av kanske basketskor när jag spelade basket. Mm. Minns inte steget däremellan.
Nej.
Men någonstans måste man väl haft skor.
Men jag vet inte varför inte det är grej fortfarande. Alla barn borde ju ha sockerplast. I alla fall, du kommer märka det snart, Stefan, att barn, de ramlar ju hela tiden.
Mm.
Och jag vet inte, de skulle kanske behöva något med lite mer grepp.
Mm.
Och det var ju just vad sockerplasten var till för. Ni millennials där ute, ni vet väl inte vad sockerplast är ens en gång?
Nej.
Eller, det kanske de vet. Jag vet inte.
Nu, jag tycker det är så svårt med de här generationsbegreppen.
Ja, just
millennials är väl ändå vi, eller?
Kanske vi. Just det.
Generation Z är
Gen
det som...
Z's. Ni är Gen Z's där ute. Mm. Ni vet inte ens vad sockerplast är. Sen har det kommit en till generation. Gen Y.
Ja, det har kommit generation Alpha också.
Nej.
Jo, generation Alpha, det är ju de liksom nuvarande. Och forskarna har nu slagit fast att 2024 var sista årgången av generation alfa. Så kommande barn är nu generation beta.
Jaha,
förmodligen. Okay. Det kanske krävs lite liksom att det händer saker för att det verkligen ska ske. Men det är i alla fall forskarnas teori.
Vilka forskare är det som...
Ja.
På vilket universitet, lärosäte, de sitter och bestämmer det här i så här forskningsråd.
Ja.
Brytpunkten går här.
Mm, nej, men det är viktig forskning, tycker
är
jag.
Det liksom, är det Kungliga Vetenskapsakademin som bestämmer det här?
Ja, det är väl nog humanistiska läro... Jag vet inte.
Nej.
Men
Nej.
Hur som helst, sockerplast kanske inte är jättestort idag.
Nej, kommer du ihåg att Björn Rosenström gjorde en hyllningslåt till sockerplast en gång?
Jag har inte varit en lika stor Björn Rosenström konnässör som du. Men...
Nej. Nej, det är din förlust, Stefan.
Ja.
Mina splitternya glänsande sockerplast, hej mamma. Jag kan springa framåt. Jag kan hoppa bakåt. Ja.
Mm.
Alla ni där ute som är Rosenström heads sitter och gungar med nu.
Ja, det var starkt.
Ja. Mm. Mina kraftiga socker. Ja, nej, den är otrolig. Spotify är gärna sockerplastlåten med Björn Rosenström.
Mm.
Vart var vi nu?
Ja, jag vet
inte.
Du
var angrad under fötterna.
Ja, precis.
Det sämsta han någonsin har haft under fötterna. Oklart, han kanske tillhör generationen som aldrig fick ha sockerplast. Mm. Så vi kan inte avgöra om han vet vad det är eller inte. Men ni får gärna meddela om det här är fortfarande en grej.
Mm.
Men nej, det han vad är det man brukar säga? Han skrädde inte orden.
Nej.
Och det är sånt som man alltid får liksom en eloge för av skitsnack.
Mm. Och de andra fyllde ju i där sen också. Det var ju inte så att Kalle eller Buris gav några andra besked. Men de kanske inte var riktigt lika hårda.
Nej.
Men de hade väl förmodligen inte haft med det att göra ändå, för de var ju ännu längre bak.
Nej, men herregud, om Edvin får, han skulle få bragdguldet, sa du. Ja, men Kalle kanske bara skulle få gärringpriset för sin 34:e plats. Ja. Det tyckte jag var ganska imponerande.
Ja.
Han är ju för flera, han är ju liksom minuten före Jens Burman.
Mm.
Hur går det till?
Jag vet inte, vad ska Jens Burman få för pris då? Vad har vi kvar att dela ut?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur dåliga skidor ska man ha för att det ska vara okej att vara 3,20 efter.
Ja.
Men
han kan väl få svenska biopublikens hederspris eller något i alla fall.
Ja. Det är ju ett pris. Visst. Ja,
alla, det är vinst varje gång.
Vinst, ja, ja, det är bra. Man, prisarsenalen är oändlig här. Skitsnack.
Mm.
Det var ju återigen Svanebo har en del att fundera över.
Mm.
Och sen kan inte jag tycka att det duger att nu är det revanschen, att de gör ett okej lopp där vi har liksom helt plötsligt har slagkraftigt material. Utan det är så himla tydligt när man kollar på den här listan att Norge är uppenbarligen, ja, det är sex norrmän i topp. Sen kommer tre fransmän. Fransmän har ju uppenbarligen prickat ganska bra. Men sen kommer en österrikare, sen kommer en tjeck, sen kommer en schweizare, sen kommer en tysk, sen kommer en britt. Ja, Musgrave, han får väl i och för sig valla hjälp av annat håll. Men, och lika med Altmiras. Men finne, estländare, kanadensare. Alltså, det är många svallateam som lyckas mycket bättre än det svenska vallateamet. Och det här är ju ett återkommande problem.
Mm.
Inte bara det att vi har lite dåligt material, utan uppenbarligen mycket, 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 mycket sämre material än jättemånga andra länder.
Mm.
Och det är gång på gång på gång. Det här är ju minst fjärde, femte tillfället den här säsongen.
Ja. Ja, Dalarna är ju för djupa. Det borde ju kunna gå att ha en lite högre lägsta nivå åtminstone.
Ja, men det är ju bedrövligt.
Ja. Men det är ju inte som att man har några större förhoppningar. Vad ska de kunna göra?
Nej.
Man säger åt dem, bli bättre.
Ja. Jag menar, det är ju det väntar en 5 mil på ett VM. Och det, hur ska det gå? Det väntar en fristilssprint. Hur ska det gå? Där är ju liksom, kommer materialet vara speciellt i 5 milen direkt avgörande om man ska ha någon chans att nå någon framskjuten placering. Och jag misstänker att William Poromaa satsar väldigt hårt på en 5 mil. Jag misstänker att Frida och Karlsson och Ebba Andersson rent av ser sig själv som medaljkandidater i en 5 mil. Men om inte Valla-teamet, som du säger, extremt mycket höjer upp sin lägsta nivå, då kan man ju stryka de där medaljchanserna direkt.
Ja, skulle vi inte kunna göra någon liten deal? Vi betalar jävligt mycket till något inte jättestort landslag som ändå är rätt bra, typ USA. Om vi bara kastar in x antal miljoner och så bara får vi deras valla. Och vallare.
Ja.
Och så bara låter vi våra ta semester och åka på kurs någonstans.
Eller Frankrike kanske.
Ja.
Ja. Nej, men jag verkligen. Jag är beredd. Här tycker jag att regeringen kan gå in och stötta.
Ja. Gud, när regeringen har så mycket att göra efter alla våra uppmaningar.
Ja, ja. Vad gör de egentligen?
Ja, och de håller på med någon kulturkanon och sådär.
Ja, ja, det verkar gå sådär.
Ja, de borde ju satsa där som viktigast.
Precis, svenska medaljframgångar i skid-VM.
Mm.
Kan det bli viktigare än så?
Nej.
Det skulle förmodligen inte behövas någon enorm satsning. Det skulle liksom motsvara en hundradels valfri brottssatsning.
Mm.
Så skulle vi kunna stå där och ha köpt in oss i en slagkraftigt vallatid direkt.
Mm. Och så står de där på presskonferenserna och pratar om våldsvågen. Och ja, vi har ju nu dragit ner på brottsbekämpningen till förmån för supervalla.
Ja. Ja, är det så mycket begärt, Stefan?
Nej, absolut inte. Jag tycker det är... Man får väl prioritera helt enkelt.
Sen undrar jag varför man inte liksom bara, nu när vi uppenbarligen har så enormt stora problem att hitta rätt. Är det liksom som i internationell fotboll? Har de så här januarifönster där man kan värva över vallar från andra landslag?
Silly season.
Ja. Precis. De har ett fönster på sommaren och sen har man ett i januari.
Mm.
Där man kan liksom, om man under säsong, precis som i fotbollen, märker det, för nu i stora delar av världen så är det ju fotbollssäsong just nu. Det är ju inte, Sverige har ju ett annat system. Men där man märker att nu har det gått riktigt knackigt under hösten här och vintern, så att nu måste vi värva upp och värva in och förstärka på vissa delar av laget, eller teamet i det här fallet. Skulle man inte kunna bara värva in en belagansvarig?
Mm.
Eller strukturansvarig. Det verkar vara strukturen eller belagen som vi fallerar på hela tiden. Och det var ju snack om att det var för att det var lite, vissa måste ha sina skidmärken, eller att man inte får sina, eller att man ska ha sina skidmärken specially designed strukturer. Jag har inte riktigt fattat det där. Det är ovidkommande egentligen, för att det är ett genomgående stort problem i landslaget att man inte får till, och det verkar vara strukturen man nämner hela tiden. Mm. Alltså själva mönstret under skidan som slipas in innan man smetar på den i vallan.
Mm.
Något form av mönster som ska göra att vätskan rinner igenom snabbare på belagen så att det går fortare helt enkelt. Lite enkelt förklarat.
Mm.
Värva in Frankrikes strukturansvarige. Ja. Mitt under säsong.
Ja.
För att styra upp där. För att uppenbarligen finns inte kompetensen tillräckligt bra i våra valla team i alla fall.
Men om vi bara ska öppna den porten igen då till
det kan inte kräva så många miljoner.
Nej, det tycker man ju inte. Men om det här som har liksom, det pratats om, som testades i Estland det här om året, det här med gemensam vallning.
Ja, i Björnfärg stora skötebarn.
Ja. Nu känns det ju lite futtigt att hålla på och skrika om det bara för att det går dåligt för oss.
Ja.
Men om man ändå ska se det på det stora hela, man sitter ju inte och kollar på den här sporten för att se vem som har vallat bäst.
Nej.
Så kan man inte bara liksom skita i vallateam snart.
Ja. Alltså FIS borde bara ha en enorm jäkla vallabuss. Lämna in skidorna här, få ut dem där.
Mm. De behöver inte förhoppningsvis då heller ha några fluortester, för att de kan väl inte fuska centralt på FIS, eftersom det väl ändå är de som har beslutat om fluorförbudet.
Ja.
Så det skulle ju spara lite energi. Men vilken jävla vallabuss de skulle kunna ha, om det är liksom en central mojäng. Det är ju liksom som någon form av valla jumbojet.
Ja, precis.
Som någon kan äta upp sen då.
Nej, de måste köpa en ny.
Ja.
Det står någon galning på tur redo med gaffeln och kniven hugga in. Ja visst. Nej, men visst, FIS får vi köpa in en valla jumbo jätte helt enkelt. Det är det som är vårt förslag på det här.
Ja.
Nej, men jag är 100% för en central vallakommitté. Vallastruktur. Det skulle släta över så många orättvisor som råder i skidvärlden överlag. Just när det kommer till sådana här mindre nationer som måste köpa in sig i större nationers vallateam och sånt.
Mm.
Sverige och Norge sitter och konkar runt sina bussar över hela Europa, medan liksom andra får stå i någon hotellkällare uppe i Åre.
Eller så gör man så här.
Och andas in giftgasångor.
Ja. Man låter landet där tävlingarna går ha ansvaret för vallan. Så då när man är i Frankrike, då är det bara liksom, då glider det som fan. Ja. Och sen kommer man till Falun, då är det liksom bara de här snigelmästerskapen.
Ja. Folk tar sig knappt fram. Fastnar i utförsbacken. De får stanna mitt i och bara skrapa bort snö från. Ja. Oh, fy fan. Ja, att vi är så dåliga. Ja, det är trist. Ja. Men det vore ett kul inslag om folk bara, alla plötsligt stannar till och står och skrapar under sidan av skidor som man brukar göra själv.
Som på Vasaloppet när de liksom går och vallar om i någon liten kiosk efter vägen.
Vasa Svan står där och tar emot, smetar på lite. Ja.
Vi står här nu i spåret med Jesse Diggins som du har lite bakhalt.
Ja, visst, de står och väntar på att Vasa Svan ska. Ja, ja, nej, men under en femme skulle det kunna funka. Mm. Ja, så kan det vara. Ja. Vad tar vi annars med oss från Engadin då?
Ja, men vi vann ju säsongens enda mixed stafett, ja, om jag har förstått saken rätt. Och vi hade ju ett ganska, om man säger, B-betonat lag, men det var ju inte riktigt något snack om saken ändå. Men vad man ska säga om de här sträckorna då? Jens Burman inledde. Det var väl ingen liksom strålande succé, men han hade ju häng på övriga. Emma Ribom tog i kapp, men sen var väl, det var ju inte direkt som att man kände att man blev säker på hennes form. Nej. Efter det här loppet när hon tappade mot Johansson. Ja. På 5 kilometer.
Ja, nej, det var lite oroväckande att Johansson kunde liksom så här halvknäcka henne på slutet.
Mm. Men sen gjorde ju Edvin Anger en fin sträcka och avgjorde det hela. Ja. Och sen behövde ju Moa Ilar bara åka.
Ja, fast hon gjorde också väldigt bra.
Ja, absolut. Men hon hade ju inte liksom, det kom ju inte några liksom vargar där bakifrån. Hon kunde ju ändå, trots sin kanske inte toppform för tillfället, kunde hon väl ändå vila lite, kändes det som.
Och där verkar det som att vi hade haft råkat blivit något strul med skidorna, så att vi hade fått Frankrikes vallning. För att det såg ut att gå rätt bra, ja, på fristilstecken i alla fall. Det är alltså, det är också det rätt sjukt att det är liksom fristilen man har som problem. Men det vanliga när man så här, i stafetter håller andan, det är ju under den klassiska delen.
Mm.
Det är då det brukar gå helt åt skogen. Mm. Men nu gick det ju bra. Och som du säger, Burmans andra världscupseger i livet.
Ja.
Grattis Jens. Vet du vad hans första var?
Mixstafett.
Ja.
Mm.
Hans första och andra är mixstafett segrar. Det måste kännas lite sådär.
Ja, det är synd att de inte går oftare, så han hade kunnat fått några fler då. Men det sjuka den här säsongen är att det är ju inte en enda vanlig stafett under hela säsongen.
Nej.
Det är bara i VM.
Nej, men det är något skumt med att de inte kan sätta in fler. Alltså, och också, jag vet inte om det kommer vara någon mer mixstafett, men att det är en sån där grej som att ja, vi kör en grej. Mm. En sån tävling om året. Vi kör en skiathlon förutom VM. Ha lite konsekvens. Det ska väl kunna vara som i skidskyttevärlden, att man har olika kupper till höger och vänster. Alltså en masterskupp, en sprintkupp, en distanskupp. Så att då måste man väl ha ett jämnt antal. Sen att man inte behöver ha stafetter vid varenda tillfället. Men stafetter är ju kul.
Ja.
Tycker ju vi som i alla fall har dugliga stafettlag. Det kanske inte de här mindre nationerna kanske inte tycker stafett är precis lika kul. Men i det här fallet så var det ändå en viss spridning. Det var ju inte bara Sverige och Norge som var bra, även om det slutade med svensk.
Österrike var ju liksom sjukt nog med i matchen om pallen. Mm. Inne i det sista. Sen hade de ju inte något vidare starkt kort där på sista sträckan, men de hade ju å andra sidan en bragdsträcka av, vad var det, Moser.
Ja. Ja, verkligen. Och Vermeulen var väl bra också.
Ja, och Stadlober. De har ju liksom ett halvt lag.
Ja, men det är det som är bra med den här mixed stafetten, att man kan ha halv bra lag. USA är ju i en sån position att de kan ha ett jättebra lag på pappret i en mixed stafett. Men det är att FIS inte kan bestämma sig fullt ut. Är det här något vi vill satsa på? Ja, men då måste det ju dunkas in på VM-programmet. Och sen måste det dunkas ut på världskuppen i större utsträckning.
Mm.
Det måste vara fler tävlingar. Ja. Det är ju det enda sättet för att kunna få... Ja, men det måste upp med lite volym på tävlingsmängden.
Mm.
Det är, så känner jag verkligen.
Varannan tävlingshelg tycker jag man kunde ha en stafett.
Ja, ja, lätt.
Varannan eller liksom åtminstone var tredje hade man väl kunnat kosta på sig. Skippa ett så här, man har ändå två distanslopp oftast. Kan man väl strunta i ett av dem.
Mm.
Det skulle nog också vara bra för alltså, intresset och tittningen av det här att ha olika typer av lopp.
Ja, och sen att sen får man väl inte lägga för stort fokus på så här nationscuper och sånt, för det det är ju inte något som skulle gynna någon förutom Norge. Att man skulle liksom införa det som någon ny viktig grej. Och i viss mån Sverige också förstås.
Mm.
Men ändå mer stafetter.
Ja.
Det är ju liksom, det är då man riktigt känner att det är landslag mot landslag.
Mm. Men sista tankar då från Engadin.
Vi ville ha frågetecken som skulle rätas ut.
Ja.
Fick vi det?
Ja, alltså om man kollar på damsidan skulle jag vilja säga att jag vet inte om det var ett jättestort frågetecken, men Maja Dahlqvist har väl gett sig själv en VM-biljett. Hon var ju trea och hon har ju ändå varit ganska bra genomgående den här säsongen när hon har åkt. Emma Ribom däremot, hon åkte ut i prologen.
Mm.
Inte något vidare styrkebesked.
Det var inte riktigt vad vi hade hoppats på.
Nej. Så jag vet inte, hon bör nog kanske känna sig lite orolig, va?
Ja, jag har svårt i nuläget att se henne ställa upp på någon form av VM-sprint. Men som du säger, Maja Dahlqvist är ju definitivt allt annat än att hon är klar. Är ju, vore ju tjänstefel av alla inblandade. Hon har väl varit på pallen två tävlingar i rad nu på sprint. Ja. Och sett bra ut.
Ja.
Alltså lite som en sån där Maja Dahlqvist med självförtroende.
Ja, ja, hon skulle ju nästan kunna vinna en sprint som hon ser ut nu om det är rätt typ av bana.
Ja. Sen har vi ju fem platser. Ja, Sundling har ju sin plats då. Johanna Hagström har sin plats. Hon är uttagen för länge sedan.
Linn Svahn har väl också en plats.
Det är det jag tänkte komma till. Har Linn Svahn sin plats? Jag vet inte. Hur säkra är vi på det?
Ja, hon har, så jag tror ändå man får se att hon har åkt tillräckligt bra för att kunna sitta ganska säkert. Hon har väl inte levererat någon stor dåd, men i jämförelse med vad vi har i övrigt så tror jag väl det. Eller vad ser du för hot?
Nej, men som sagt, Ribom hade ju kunnat varit ett hot.
Mm.
Men ju som det har känts nu så är hon ju inte det.
Nej.
Då är liksom så här Moa Lundgren ett större hot. Fast hon har varit lite för ojämn.
Ja, hon gjorde det ju betydligt bättre än Ribom i den här tävlingen. Sen är ju, som vi har konstaterat tidigare, Moa Lundgren nya Johanna Hagström. Så de lär väl inte ge henne någon plats, vad nej, hon än gör.
Nej, men hon är också lite för upp och ner.
Mm.
Det är liksom, det kan vara pannkaka lite för ofta. Det är liksom som med Valla-teamet. Hon kanske måste höja sin lägsta nivå.
Mm.
Nej, men allt talar väl för att Linn Svahn kommer åka VM-sprint.
Mm.
Allt annat vore ju en dunderskräll. Och då börjar det bli kort om platser att dela ut till övriga. Så att, och på här sidan här så var det ju en intressant intervju med Johan Häggström efter att han återigen misslyckats med att ta sig. Han har inte gjort en enda sprint på hela säsongen.
Nej.
I alla fall inte fritidssprint. Jag tror inte han har gjort det på någon i världscupen.
Är det inte en enda alltså?
Kanske någon. Men han har i alla fall misslyckats i alla fristilsprinter och ta sig vidare från prologen. Och han var ju brutal ärlig mot sig själv och stod att sa rakt upp och ner att ja, är det så här så har jag ju inte VM att göra.
Nej.
Och det var det mest uppfriskande jag hört.
Mm.
En person av hans liksom position stå och säga ändå, att man kan ändå vara så pass realistisk.
Mm.
Däremot så är lite, jag hade gärna sett Kalle köra ett världscuplopp, men han verkar inte vara sugen på det. Man vet ju aldrig vad han har liksom i för krut i sina ben.
I sprint menar du?
I sprint.
Ja.
Och han har inte kört ett enda, och nu såklart på grund av sin skadeproblematik. Men ja, det hade man velat se. Mm. Annars så kan väl jag känna att Häggström är mycket, mycket, mycket tveksam om han ska ha det i ett VM att göra. Speciellt som det börjar bli en del namn som plitas ner där. Till exempel Oskar Svensson.
Ja, ja, han gjorde det ju ändå bättre än på länge.
Ja, men jag tycker jag sa ju det förra veckan. Alltså man, eller jag varnade lite för Oskar Svensson. Sen var det ingen dunder succé. Han gick ju inte till final någonting sådär. Men han visade ändå i prologen att det fanns fart där och att det fanns en stigande form. Och att han nog har i en VM-sprint att göra i det svenska landslaget, just med tanke på till exempel Häggströms totala icke-form.
Ja, nej men absolut, det tror jag också. Jag har svårt att se någon annan uppställning just nu än att det blir Anger, Grate, Svensson och Emil Danielsson.
Ja, men Danielsson, han har ju känt så här up and coming, och det tisslas och tasslas om denna Danielsson. De två senaste säsongerna så här på inför, när de intervjuar landslagsåkarna så här inför säsongen. Vem får det stora genombrottet? Och då kan man ge sig fan på att det är Emil Danielssons namn som kastas ut där. Men när kommer hans stora genombrott?
Ja, inte än i alla fall. Men han har ju dock åkt bättre än alla andra potentiella VM-åkare.
Mm, visst.
Så jag tror nog ändå att han får åka med där. Om inte Kalle då ska göra en tvärvändning och satsa på sprint, för då borde väl han ha den.
Ja, vadå? Om man bara liksom vaknar upp och känner att idag är jag sprintåkare.
Ja, men konstigare saker har väl hänt med Kalle Alvarsson?
Jo, absolut. Nej, men jag väntar på Emils. Men det känns väl ändå rätt att låta honom åka för till exempel en sån som Häggström.
Verkligen. Ja, men vi hoppar väl raskt vidare till den kommande världscuphelgen i Cogne i Italien. Återigen lite reservbetonad trupp vi får med oss här, för våra svenskar ska ju pyssla med annat.
Ja.
I mångt och mycket.
Men här verkar i alla fall skidförbundet ha tagit till sig av skidsnackskritik.
Mm.
Man skickar ändå till den här på pappret ganska meningslösa. Det är liksom en mellantävling får man väl säga i ordets verkligen rätta bemärkelse. Det är liksom ingen som kommer fästa någon stor vikt vid någonting som pågår i Cogne i helgen.
Nej, framförallt inte teamsprinten som inleder det hela.
Nej, verkligen.
Och vi behöver inte säga något mer om den. Ni vet redan vad vi tycker om teamsprint.
Ja. Men vi skickar ändå 9 kvinnor och 9 damer till den här.
9 kvinnor och 9 damer?
9 kvinnor och 9 damer. Och ja. 9 flickor.
Ja.
Och 9 töser.
Ja.
Och 9...
Gummor.
Ja, ja precis. Ja. En stark, stark kvinnlig uppslutning. Nej, men 9 herrar och 9 kvinnor.
Mm.
Så att förhoppningsvis så kommer man inte stå där och inte kunna ställa upp med fullt lag på något lopp. Utan att vi kanske kommer kunna ha.
Det är en lång helg, mycket hinner hända, många virus hinner passera i blodomloppet.
Ja, vi får väl se. Nej, men så ger man lite så här Ella Olsson och Elina Rönnlund och såna där personer chansen att få köra. Och det piggar väl upp ändå att man inte liksom bara låter de här att man inte bara låter det brinna inne när man har chansen att låta folk åka ut och köra lite världscup.
Ja. Nej, men det är väl ganska mycket, alltså den här helgen är väl folks sista chans, deras amerikanska mästerskapsuttagning inför VM. Amerikansk uttagning är ju att man då får en plats,
ja.
Så det är det väl inte riktigt. Men det är nu man ska bevisa sig, annars är det nog ganska kört. Och då kanske det är såna här som, ja men, Märta Rosenberg och alla herr sprinters som, om de lyckas leverera över liksom på toppen av sin förmåga och lite till, så kanske de kan lyckas ta en plats. Men det är mycket som ska till.
Ja, nej, men det är väl extremt viktigt. Ja, men kanske, nu är ju det här en klassisk sprint, men för en sån som Häggström och som vi var inne på, Oskar Svensson, så kanske det är lite så här mano a mano uttagning. Eller Emil Johansson, till exempel. Eller är Emil Johansson med?
Emil Danielsson.
Danielsson.
Nej, han är nog så säker på sin sak att han stannar hemma.
Okej. Okay. Men då kanske det är någonstans mellan den här sista chansen. Sen har vi SM såklart. De kanske gör som i skidskyttelandslaget, att de lämnar någon plats öppen.
Reserv på hemmaplan,
precis.
Till Trondheim är det verkligen inte så långt. Så det...
det vore ju trist om vi inte skulle kunna ställa upp med fullt lag när vi på VM i Trondheim. Det tror jag vi ska lyckas med. Men sen, vad spelar det för roll vilken fjärde herre vi ställer upp med på sprinten egentligen?
Nej, det är väl inte jätteviktigt kanske. Men man vill väl ändå ha ett så starkt lag som möjligt.
Visst.
Man vill ju kunna få med fyra stycken från prologen. Men ja, det är väl att hoppas på mycket.
Ja, det kommer ju bara vara fem norrmän som man ska besegra till exempel på ett VM. Det är fördel med ett VM att vi inte, de här dundernationerna, inte kan ställa upp med fler än.
Förutom i skidskytte-VM då?
Ja, det är ju en jävla skandal. Jag vet inte om vi kan ta det lite snabbt direkt. Jag rasade över detta idag att norska landslaget på här sidan får ställa upp med sex man i alla individuella loppen i skidskytte-VM, medan resterande landslag bara får ställa upp med fyra namn. För svensk del kanske det inte är någon stor förlust att vi inte får ta in en femte svensk. Men för Sebbe och Ponsiluoma så kanske det är jobbigt att det finns sex norrmän man måste slå. Och det beror helt enkelt på att om man har fyra stycken, eller mer än fyra, om man har fem stycken topp 15 i totala världskuppen just nu, då får man ett ytterligare namn. Så Norge får alltså ställa upp med sina fem bästa i totala världskuppen i varje VM-lopp, plus regerande världsmästaren som av någon sjuk anledning är en norsk i varje individuellt VM-lopp. Så att, men sen läste jag också, det här var på NRK, jag läste om det här, att flera av de andra höjdarna inom, alltså några franska åkare, de tyckte det här var alldeles rätt och rimligt att att de bästa ska få vara med och jäda. Men jag som svensk kan ju inte tycka att samma sak när det handlar om normen. Men nej, å andra sidan, visst, det är klart, någonstans så kanske det är fint att de bästa får vara med. Men det blir ju lite skevt att det är ett landslag som ska få två mer åkare än alla andra landslag.
Ja, men alltså visst, man kan väl resonera så, men samtidigt, hur kul blir det för publiken när hälften av alla som åker är norrmän? Det får vi ju resten av säsongen ändå, så jag tycker man gott kunde låta det vara lika för alla här.
Ja, men verkligen. Det här skulle ju kunna jämföras med många andra idrotter och OS till exempel, om vi tar långdistanslöpning eller sprintlöpning, då skulle vi ju ha några få länder, sprint i USA, Jamaica och några den typen av länder som har helt extremt mycket större del av världsatleterna jämfört med många andra, eller Kenya och Eritrea och sådär. Det är ingen som vill se det.
Nej.
På ett stort mästerskap. Det är exakt samma sak här. Det finns några få bra länder som är jävligt bra, men om vi skulle på ett OS bara låta Norge ställa upp med 10 man, och det bara skulle vara norskar och franskar som åker i skidskytte-VM, det blir ju inget kul för någon.
Nej, jag tycker det är dumt resonerat av Frankrike också, som har så många bra åkare.
Ja.
Så
det är väl säkert något man bara säger också för att vara liksom så här diplomatisk.
Ja. Man ser sin tid komma snart när bröderna Bö är borta.
Ja, precis.
När det bara finns liksom 10 andra normen.
Ja, verkligen. Som att det kommer göra någon skillnad överhuvudtaget. Mm.
Men ja, åter till Conny då. Det är som sagt lite halv B-helg. Men vad som är kul är att Edvin Anger ska åka. Och han har väl inte sagt det här rakt ut, men han har ju tidigare bestämt att inte åka.
Men så lyssnade han på Skidsnack och ändrade sig.
Ja, precis.
Det är han inte sagt rakt.
Nej, precis. Men han verkar ju snegla mot den totala världskuppen. Något som inte så många andra svenskar någonsin har gjort.
historiskt.
Han ligger ju nämligen 2 i totalen med hyfsat god marginal just nu till 3:an som är Lapalus, om jag minns rätt.
Och du med knappa 90 poäng.
Ja, okej. Ja, men 90 är ändå något. Han har ju en bit upp till Kläbo. Men han verkar ju ändå vara ganska sugen på den här totala världskuppen.
400 poäng upp till Kläbo.
Ja, alltså, nu menar jag inte sugen på vinnaren. Han kanske, eller ja, det är han väl såklart också sugen på. Men bara en pallplats i totalen är ju ändå en fin merit.
Ja, men verkligen.
Och alltså, förmodligen rätt mycket pengar.
Gör han 2 dugliga lopp så kan man ju ta in en bit över 150 poäng.
Ja.
Och krypa upp så att han är, ja, men ja, han skulle kunna vara mindre än 250 poäng upp till Kläbo efter den här helgen, eftersom Kläbo inte åker i Kong.
Ja.
Och då blir det ju helt plötsligt intressant. Det krävs ju bara att Kläbo är sjuk en världskupphelg till.
Ja.
Då är ju Edvin där och tampas liksom. På ja. VM delas det ut någon världskupppoäng. Vad jag har för mig i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Och så att det skulle ju kunna bli riktigt spännande till slut, och tänk om han skulle helt plötsligt vinna totala världskuppen bara för att Kläbo är sjuk sista helgen. Det vore ju helt enormt.
Ja.
Det är klart han gör helt rätt.
Mm. Och alltså, för ibland vinner ju liksom oväntade åkare världskuppen för att de går före. Liksom, Thierry Ludnesväng vann ju totala världskuppen för några år sedan. Ja. Har vi sett mycket av henne sedan dess?
Nej.
Nix.
Ingenting.
Hon är väl sjuk och så vidare. Men ja, hon var ju liksom otroligt jämn och åkte allt.
Ja, och Astrid Öry Slind sa ju bara här för, om det var ett par helger sedan, att hon ställde upp. Hon var inte, det var inte hennes plan egentligen, men nu ligger så bra till i totalen att jag ville köra ändå för att åka in poäng. Läs, så har ingen svensk någonsin resonerat förut.
Nej.
Förutom Edvin Anger nu då.
Mm.
Och alla som har lyssnat på Skitsnack vet att vi är stora förespråkare av just den strategin.
Mm.
Att man ska känna att det är stort.
Ja, så man kan väl konstatera att om vi skulle haft en topplista över våra favoritåkare just nu, så skulle väl Edvin Anger toppa den utan någon större konkurrens.
Verkligen.
Så, och det blir ju också i en så här reservbetonad trupp, är det ju bara liksom, det höjer ju hela helgen att han åker. Annars har vi liksom, ja, Maja Dahlqvist och Johanna Hagström är med på damsidan. Så det kan väl gå bra i sprinten där också, men
och Maja kommer åka 10 km.
Ja.
Bara en sån sak. Nej, annars är det ju inga jag vill ju gärna se Kalle göra något bra. Han åker dit, jag vet inte om han lär väl knappast vara aktuell för sprintstafetten, men, och då är det ju bara 10 km loppet i individuell start. Där,
ja, det är till att bara liksom kötta.
Där vill man gärna se honom, jag vill se honom topp 5 helst.
Mm.
För att jag ska känna att vad ska han annars till VM och göra lite grann.
Mm.
Så känner jag. Med tanke på hur extremt strulig säsongen har haft. Så jag vill se Kalle topp 5. Mm. Och man vet ju aldrig med Kalle Alvarsson. Han kan ju bara ha dagen och komma på pallen i en sån här tävling.
Mm.
För att visst, 2:20 efter, men med liksom, han kunde lika gärna åkt med ett par styltor under fötterna istället för ett par skidor.
Mm.
Så att jag tycker ändå det är det sa någonting om att det kanske finns någonting på gång.
Ja, han verkar ju ha pratat om att det ändå kändes hyfsat också. Så vi får hoppas att det sker i helgen och att de lyckas placera lite bättre material under fötterna på dem då.
Ja, det var det där med världens största russofob.
Ja.
Vem är nu detta, Stefan?
Ja, det här återvärda priset kanske är ett återvärt pris just i liksom kontexten.
Ja.
Nej, men det här priset delas då ut...
Ja, det är ett nytt pris som delas ut.
Ja. Nej, men det är... den frispråkiga ryska åkaren Natalia Stepanova som har uttalat sig kring rysk medverkan i OS och så vidare. Hon
brukar inte heller skräda orden så att säga.
Nej, hon har sagt att Trump hittade tiden. Det här blir lite så här. Ingen rent av rysk poesi, men lite rysk poetisk i alla fall. Mm. Trump hittade tiden just i veckan då han tillträdde att träffa ledningen för organisationskommittén för OS i Los Angeles och förklara att han vill att dessa spelen ska bli de största i historien. Detta betyder naturligtvis med deltagande av ryska idrottare.
Det var Stepanovas tolkning av Trumps möte med Los Angeles-kommittén.
Ja, och hon pekar ju då också på uttalande av Dana White. Alltså den här token som är UFC-grundare, eller vad han nu är för någonting.
Ja, och dunderhöger.
Ja, om du är osäker, kom ihåg vad Trumps bästa sportrådgivare Dana White sa. Om någons flagga skadar dina känslor, är det ditt jävla problem.
Just det. Mm. Men är det verkligen den ryska flaggan som skadar våra tjänster som gör att vi inte vill ha med ryssar i OS?
Mm, ja, det är väl tveksamt, va?
Nej, det är väl mer den här invasionen av ett grannland som ställer till lite problem för dem.
Kanske lite mer det. Mm. Men hon går ju in här lite mer på personnivå sen. Jag har varit för Dana White sedan barnsben. Idrottare från alla länder, Ryssland, Israel, Palestina, både Korea och Afghanistan måste delta i internationella tävlingar. Även med Lin Svan är hon redo att åka i samma spår. Även hon är den mest konsekventa russofoben bland västerländska åkare. Den kvinnliga versionen av Sebastian Samuelsson.
Wow, den sved.
Ja.
Hon är alltså kvinnliga motsvarigheten till Sebastian Samuelsson. Det säger en del om hennes enorma russofobi.
Ja. Hon kan tänka sig att åka mot alla i hela världen.
Till
alla får vara med. Till och med Lin Svan.
Wow.
Jag tror du Lin Svan och Sebastian Samuelsson sitter hemma på kamrarna och är ledsna eller stolta över
de har liksom vitnande knogar av ilska när de läser dessa vansinniga påhopp av Stepanova. Nej, det tror jag inte alls. Tvärtom, Det här är ju den finaste av hedersbetygelser, tänker jag, att man kan få att av en liksom putinist och medlöpare bli kallad russofob. Det är väl en önskedröm.
Men det är inte slut än. Det är liksom, det blir nästan bara bättre och bättre det här. Jag tycker synd om de norrmän och andra skandinaver som bildar en uppfattning om Ryssland endast från sina medier. Deras media, som fighters efter ett slagsmål i oktagonen, kommer att omorganiseras imorgon och det kommer plötsligt att visa sig att ryssarna är underbara människor och underbara grannar. Bland hatarna kommer det bara att finnas dårar som samma svan som inte kommer att fånga ögonblicket. De kommer inte att förstå att Trump och Musk nu är över rodret. Och deras favoritord är deal.
Okej. Vad fan betyder det här?
Jag vet inte riktigt vad det där sista innebär. Men...
Ja, nej. Det är svårtolkat lite grann. Men jag antar att hon menar att i framtiden kommer vi alla få ta del av den här öppna och fina press, etiska frihet och rättigheterna som de har i Tyskland. Mm. Eller i Ryssland.
Mm.
Där medierna får skriva precis vad de vill. Ja, man kan ju hoppas att vi når dit med hjälp av Trump och Musk. Denna bastion av av rättssäkerhet och pressfrihet.
Mm. Ja, det kommer bli bra det här. Man känner liksom hoppet och peppen av Stepanovas ord.
Mm. Sen förstod jag inte riktigt kopplingen, för OS i Los Angeles är väl inget vinter-OS, va?
Mm, nej.
För vinter-OS är ju redan nästa år.
Ja, jag tänkte först bara, nej, det är klart inte där, men man vet ju fan vart de lägger vinter-OS nu för tiden.
Nej, det visst.
Så det hade väl mycket väl kunnat liksom ske i ett brand här i Los Angeles.
Alltså innan 30-talet är slut så vinter-OS i Qatar eller Saudiarabien känns väl som mer givet än att det är, alltså du är större chans att det händer än att det inte händer.
Ja, verkligen. Men jag vet inte, på tal om Ryssland, du vill prata lite om Alvar Myhlback.
Ja.
Förklara den övergången.
Ja, nej, men på tal om Ryssland. Ja. Regimvänliga åkare finns ju även i svenska landslaget. Nej, men jag reagerade på ett klipp jag såg när SVT hade intervjuat svenska åkare. Bland annat, vi har ju gjort våran syn på saken ganska tydlig, vad vi tycker om landslagets petning av Alvar Myhlback för att han inte åkte någon form av kval juniortävling och istället åkte en proffstävling.
Mm.
Där han fick betalt för att åka.
Ja.
För att genomföra sitt jobb. Denna Myhlback som 17-åring alltså vann ett JVM-guld med, vad var det, 52 sekunders marginal. Får nu alltså inte chansen att försvara sitt guld när han har blivit ett år äldre. Tycker till exempel Kalle Halvarsson att Myhlback får ta och bestämma sig vilken väg han ska ta. Ska man satsa på traditionell åkning måste man göra det fullt ut. Samma sak med långlopp. Jag tror att det är svårt att göra mitt emellan. Jens Burman är inne på att Myhlback visste om vad som gällde. Jag tycker det är ganska tydligt. Det finns ändå riktlinjer för vad som krävs för att bli uttagen. Det där har jag vetat om. Hade han velat åka JVM så borde han ju åkt någon juniortävling. Sen jag kan förstå kritiken att det blir lite konstigt när han är så bra. Det är en svår situation. Men man ska inte bara lägga ansvaret på förbundet. Och sen, ja, vad tycker du om regler? Det finns ju regler av en anledning. De är till för att i grunden ska bli enklare. Ibland blir det lite konstigt, men man kan ju inte hela tiden göra som man vill. Då blir det godtyckt och då är det ingen idé att ha regler. Och ja, de här regimvurmarna, Burman och Alvarsson. Mm. Jag kunde inte hålla med dem mindre än vad jag gör i det här fallet.
Nej.
Och det var ju både jag och du väldigt tydliga med förra veckan att de kan ta de här reglerna och stoppa upp i röven.
Mm. Vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror att de är lite oroliga för att det ska komma någon ung tupp och liksom stjäla deras thunder.
Ja.
Att det ska gå för liksom snabbt och för bra för honom och att de blir liksom puttade ner i frysboxen.
Ja. Ja, om det är det de känner så tycker jag de ska ta och fundera över om de verkligen gör rätt satsning i livet.
Mm.
Nej, det här är ju svinlöjligt. Myhlback borde ju bara rakt in i, alltså han borde bara hamna rakt in i A-landslaget.
Mm.
Han var ju med på läger förra året, eller om det var inför den här säsongen, landslagsläger. Mm. Och med den här extrema talangen han ändå har, som alla vet om att han har. Han var ju liksom trea i Vasaloppet som 17-åring eller 16-åring eller vad det nu är. Mm. Alltså, att man inte bara vill satsa på en sån person direkt. Det är ju liksom, det är väl det landslaget kunde ha gjort direkt. Sätt honom i A-landslaget, låt honom åka precis vad han vill och definitivt låt honom åka världskuppen utan att han ska tvingas åka en löjlig kvaltävling när han är regerande juniorvärldsmästare. Bör du kvala in när du är, det funkar inte så på VM. Det är inte som att Jonna Sundling måste åka någon kvaltävling. Hon skulle kunna strunta hela säsongen och bara ställt skidorna in i Trondheim och kört VM.
Ja, det är fan sant. Det har jag inte ens tänkt på. Men nej, det är ju jättekorkat.
Ja, idioti och den så här byråkratiska jantelags Sverige i sitt nötskal.
Mm. Men ja, vad vill du säga till de regimtrogna i vårt landslag då?
Ja, alltså de får ju ta liksom svälja det röda pillret någon gång och vakna upp. Ja.
Vi har fått en VM-trupp i skidskytte sammanhang. En väldigt liten nätt trupp. Mm. Jag vet inte, det är inte jättemycket ord om den kanske. Den är väl inte jätte förvånande även om den är ganska tunn eller liten. Mm. Tunn är fel ord, för det, vi har ju starka åkare. Men det är fyra damer och fyra herrar. Och sen inväntar de EM med att ta ut de sista två.
Mm.
Men
är det Anna Magnusson, Ella Halvarsson, Elvira Öberg och Hanna Öberg, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson och Viktor Brandt.
Mm.
Och det är väl på damsidan det kanske är lite spännande om vilken som får den femte platsen. På här sidan vet jag inte vem det blir. Och jag kan inte säga att jag riktigt är så engagerad i vem det blir.
Nej.
Det är ju, ja, det här landslaget är ju vad det är. Det är väl bra om det kommer in någon som kan vara en reserv för en eventuell stafett. Men i övrigt så skulle man lika gärna kunna ta in Henrik Forsberg som reservplats. Jag vet inte liksom vem. Alltså jag tror ju att typ där Fredrik Lindström, om man kan sätta honom på ett 2 veckors träningsläger.
Mm.
Kanske han skulle kunna tänka sig att ställa upp.
Björn Färre kanske.
Björn Färre, han håller väl igång fortfarande.
Ja. Carl-Johan Bergman.
Ja, Bergman kommer ju ändå vara där i egenskap av radiosportsexpertkommentator.
Mm.
Har han några giltiga gamla världscuppoäng i bagaget som håller fortfarande? Ja, varför inte kasta in han? På damsidan var det i alla fall så att det var flera som ändå visade att de ville ha den där platsen. Johanna Skottheim gjorde ju en jättesträcka på stafetten i helgen. Så hon verkar vilja ha platsen.
Mm.
Och Anna-Karin Heidenberg.
Mm.
Också bra. Också vill ha den där platsen.
Bra. Såg här precis att hon tog ett brons i EM här.
Oj då, ja, du ser. Så det finns ju några namn, Sara Andersson. Där finns det i alla fall lite konkurrens.
Ja, verkligen. Det känns som att det var ju inte något konstigt att de som fick platserna fick dem.
Nej.
Riktigt. Det är svårt att bortse från, eller ja, den som är mest tveksam är väl Hanna Öberg, men det är svårt att peta henne av historiska skäl.
Ja, det hade ju faktiskt varit lite konstigt.
Men alltså Ella Halvarsson, säsongens skräll som har varit jättejämn och hög jämn nivå.
Det ligger 12 i totala världscupen.
Anna Magnusson har ju också haft en väldigt bra säsong. Inte de här liksom extrema topparna, men hon är ju absolut en av de bästa svenskorna den här säsongen.
Mm.
Sen är det ju då, ja, Skottheim gjorde en väldigt bra helg här. Och har ju, verkar ju vara tillbaka i, eller tillbaka kanske i sitt livsform.
Mm.
Så det är väl mycket möjligt att hon får den här reservplatsen då. Sen, eller sista platsen. Sen,
hon lär inte få åka någon individuellt loppen då.
Nej.
De fyra som är där, som är uttagna nu, de kommer ju med största sannolikhet få åka alla lopp som de kan ställa upp i.
Mm.
Så det är väl mer som en ren reserv.
Mm. Får se om Stina Nilssons kille får en plats. Efter sin briljanta insats när han blev typ 25 efter fullt skytte.
Ja, nej, det var ändå fullt skytte. Hur långt efter var han?
Minns inte riktigt, men det var väl några minuter.
Ja, det var några minuter.
Ja.
Jag har inte... Ja, nej, verkar ligga på lottsidan där hemma. Nyqvists Nilssonska hemmet. Nej då, det tror vi inte alls det. Det går ju bra för Stina. Hon var ju sjuk nu i helgen.
Mm.
Trist. Hoppas de kommer tillbaka till Vasaloppet snart.
Ja, och till VM.
Till VM. Ja, fem milen i VM, menar jag, såklart. Ja, nej. Ska vi knyta upp den här säcken?
Ja, det finns ju en morgondag också, tänkte jag säga. Men det finns saker att spara plats för till nästa vecka, vem vet.
Ja, vi måste ju låta folk logga av podden så att de kan sätta sig och njuta av sprintstafetten. Som kanske är i detta nu, vad vet jag.
Ja, mycket möjligt. Men ja, ni kan The Drill. Kontakta oss gärna på skidsnack@aftonbladet.se eller på Facebook och Instagram. Så får ni väl ha det så bra, så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.